Tjena, Tommy Söderström här. Gå in och spela på LeoVegas Sport. Då kan du vinna en häftig hockeyresa och ett äventyr i världens mest lysande stad. Så hänger du med till Las Vegas.
Spela på LeoVegas Sport och vinn en hockeyresa till Las Vegas med nya vinstchanser varje vecka. LeoVegas Sport, nummer 1 i mobilen. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
Jom Kippur-kriget, Johan, när var det?
60-talet.
73, även kallat oktoberkriget. Florence Nightingale, vem var detta?
Var hon en sjuksköterska?
Mm, framförallt under Krimkriget.
Som anges att vara så god.
Ja.
Jag är alltså precis som att, ingen Einstein direkt, men så kan man säga, ingen Florence Nightingale, alltså genomgod människa.
Ja, hon moderniserade väl sjuksköterska. Hon är sjuksköterskarnas sjuksköterska,
ja,
kan man säga.
Ja.
När blev Franklin D. Roosevelt USAs president?
FDR. Var han i slutet av andra världskriget? Han satt väl på Jalta, va? Ja, 40?
Han blev 33.
Ah.
Fram till 45. Jag tror han dog bara ett par månader innan tyskarna kapitulerade.
Just det, han var sjuk.
Det var det! Då säger vi välkomna till Offsides podcast med quizmästaren Anders och min kompis Johan.
Mm.
Detta är ju min...
Överfallen av dina frågor.
Ja, det blir en liten följetag tror jag fram till min medverkan i då Vem vet mest. Detta är sådana saker jag påminner mig själv om igår.
Borde inte jag förhöra dig? Det är ju något lite skevt här.
Ja, men samtidigt så är det bra. Jag tänker det att då upprepar jag saker för mig själv hela tiden. Jag tror att det kan vara nyttigt för
ja,
mig.
Och samtidigt får jag blotta mina luckor.
Det är lite det som är poängen också.
Det lever jag med.
Ja. Jag vill bara säga en kort sak här om Lunds senaste podcast med Ahmed Yassin.
Ha.
Som gör succé månadens spelare i Häcken.
Får man säga, ja.
Efter sin utlåning då från AIK. Han var ju med då i denna veckans podcast med Lund. Och det var väl en trevlig timma. En sak som jag hajade till på.
Yassin var tidigt omskriven på långt sätt i Offside.
Det var ju då när han gjorde en rätt omskriven match med Iraks landslag på Swedbank Stadion. För sitt Irak då mot Brasilien.
Mm.
Och då var Sikko ju tränare för Irak. Det var det som var lite speciellt. Så då följde vi honom där under den tiden. Det var inte han så känd. Han var väl känd i Örebro-trakterna, men inte så som han är idag.
Nej, och att det talades kanske inte så mycket om det här som är väldigt debatterat nu med möjligheten att välja två landslag.
Nej, han var ju inte aktuell för ett landslag.
Nej, men hade ju kunnat bli.
Ja.
Fan, nu är han kanske allsvenskans hetaste offensiva spelare.
Absolut. Och nu tror jag att han är nästan uppe i en 50 landskamper för Iraks landslag, tror jag.
Mm.
Har väl blivit en av de riktigt stora irakiska fotbollsspelarna.
Men du tänkte på något med intervjun med Lund där?
Ja, precis. Han pratade och de kommer in på det här hur snabbt det, saker kan förändras i fotbollsvärlden, att man ena dagen är i startelva, nästa dag sitter man på läktaren och sådär. Och det har ju Ahmed själv fått erfara i AIK då, där Norling inte kunde hitta en roll för honom i sin formation. Och så Ahmed tog upp det, min kompis Gille då, Gilouan Hamad. Han var ju liksom given i Hoffenheim och sådär. Och sen så fick de en ny tränare och sen fick han inte vara med längre. Direkt när han sa det så hejade jag till. Jag tänkte, fan, han var väl aldrig given. Så gick jag in på Transfermarkt. Denna sida där man kan få rätt bra underlag. Och såg ju att han var ju faktiskt aldrig given. Han hade en period precis då, vad blev det, i januari 2014. Gjorde han sin övergång till Hoffenheim. Där han spelade lite grann, men jag tror aldrig han gjorde 90 minuter för Hoffenheim. Han gjorde några matcher, satt på bänken, sen var utanför truppen och sen så lite senare skadade han sig givetvis. Men det som
kände du lite nöjd då att du hittade ett fact-check?
Lite faktagranskare. Nej, men det jag tänkte på är att man ju själv varit med om detta rätt många situationer. Lund hejar ju inte till och man har ju själv varit med om det rätt många gånger att någon säger någonting, det låter konstigt, sen släpper man det.
Mm.
Men det är att fotbollsspelare har väldigt ofta lätt för att dra sig med de här, ska man säga, att det är
vedertagna sanningar.
Vedertagna sanningar, alternativ fakta som ska passa in i deras tes eller argument. Och detta har säkert varit en sak som Ahmed tror på. utan att han kanske bara fått för sig, eller så har Gille sagt det till honom någon gång i sin bitterhet för att inte han fick spela så mycket som han kanske önskade. Fan, jag var given liksom, så fick de en ny tränare. Det var hans förklaring. Ahmed har lyssnat på det. Och så tror han på det och så använder han, var det så i Bundesliga, det var så för mig i AIK och så. Det är en rätt sak som vi rätt ofta råkar ut för, tycker jag, som är lite talande. Och det är så gulligt också, för man, det är som man själv, liksom, man behöver inte gå så mycket längre än så, att man har vissa sanningar som man inte själv vill riktigt förkosta det.
Nej, och ibland så har minnet spelat en ett spratt också. Mm. Det är ganska tydligt när man går tillbaka sådär.
Så är det ju. En annan sak är ju, Johan, att innan vi kommer in på det så måste vi få ha en liten ingång här. Vi pratade ju om Crystal Palace för bara någon vecka sedan, att det var väldigt märkligt. Att
hade de borde fått sparken då?
Ja, jag tror inte det. Han fick det nog bara
under vår känning.
Ja, mycket möjligt alltså. Och Wolfsburg kickade igår Freddie Ljungberg från assisterande rollen då.
Ja, eller han drogs med i fallet för huvudtränaren, ja.
Och Birmingham City, Oskarsson Lindells lag, kickade Harry Redknapp efter, jag tror det var 5 matcher då i Championship.
Innebär då en konsekvens för oss att oddsen ökade inte för att vi har en intervju med Harry Redknapp i nästa nummer?
Det var det jag tänkte komma till. Ja. Du berättade ju lite, vi satt ju och pratade om Harry för ett par veckor sedan och började fnissa och vi tänkte liksom, han är ju för kultig i fotbollsvärlden för att inte riktigt, i alla fall för göra en ansträngning för att kunna träffa. Och du, utan min vetskap, skickade ett mejl till Birmingham City.
Ja,
inte
men,
du för frågan.
Ja, men sådana grejer gör man ju rätt ofta.
Ja,
det gör väl du med, inte just till Birmingham City, men det går ut en del sådana mejl.
Ja. Och,
du har mejlet där.
Jag har mejlet här, ja. Och det är ju roligt.
Jag vill bara säga då att det här kultiga över Redknapp är definitivt en faktor. Det fanns ju någonting också, jag tror att det var för att vi talade en del om Graham Potter, apropå att vara en ensam engelsk tränare i kupperna nu. Och så kom vi fram till då att Harry Redknapp var faktiskt den senaste engelske tränare att vinna en stor titel i England. Mm. FA-kuppen med Portsmouth ganska länge sedan. Så att det fanns någonting där också. Det senaste att göra det är den här nästan vandrande cirkusen. Så. Mm. Och sen var det någon kul bild på honom i en bil under deadline day. Ja. Som han kände att, dra iväg ett mejl.
Ja, han piggar ju upp.
Ja, och så kände Birmingham, det är inte Chelsea. Liksom. Det skulle kunna gå, kanske. Ja. Mm. Men vi behöver inte läsa upp mejlet kanske.
Ja, men jag läser gärna lite.
Det är naket nu.
Ja. Dear Colin, och då är Colin, gissar jag, presschefen i Birmingham, va? Kan det stämma?
Ja.
Dear Colin. Och ämnesraden är Swedish Football Magazine Offside. My name is Johan Orenius and I'm an editor at the Swedish Football Magazine Offside. Is Offside the biggest football magazine in Sweden? Yes. Is Offside the only football magazine in Sweden? Also yes.
Jag försökte vara lite kul ja. att det här ska sticka ut.
Ska, ja, precis. Ja.
Och sen, engelsk band.
Sen fortsätter det. We're not a big country, but we love our job and we take it very seriously. We don't do fast news and live match covering. We do mainly long reading interviews and club pieces, both on national and international football. You can compare us to the Blizzard in England or El Freunde in Germany. You still reading? Great.
Ja, det var lite nöjd med.
Sen fortsätter, jag ska inte läsa upp mer. Men det är väldigt gulligt att du försöker vara lite rolig, lite lättsam. Och som du säger, sticka ut lite grann så att detta kanske ändå sätter sig någonstans i det här.
Att det liksom kanske till och med sådär når Harry. Och säger, det får de att fnissa lite. Send the guy here.
Lad. Ja, men du...
Överdrev ju rätt mycket. Det står väl lite längre ner att han är my dream interview.
Ja, det var det jag skulle säga också. Och detta är ju precis som att man försöker tro att man prickar rätt i sitt tonfall beroende på vem det är man ska försöka få en intervju med, så är det också ofta att man slänger till det där, it's my dream.
Ja, det är ju såklart rätt saltat. Det är ju en intervju jag jättegärna skulle vilja göra, men det är väl inte my dream interview, men det går ju ut en del. Jag menar, jag skickade kanske 2 andra sådana mejl till andra ställen i världen den veckan, där det också stod att det var dream interview. Det är ju en blandning mellan att man vill smickra och samtidigt sticka ut lite grann. Mm. Men förmodligen gungade ju redan där under Harrys fötter. Så jag gissar att den här Colin då hade andra grejer att göra. Men han har inte svarat.
Nej, han har inte gjort det. Det är lite illa.
Ja.
Men man kan, eftersom du ändå har lagt lite kärlek på det här mejlet. Men man kan ändå tänka...
I'm available all October.
Men du kanske ska skicka ett nytt brev nu till Colin.
Dear Colin.
För vem är det som har tagit över?
Ja, det är den här gamla Lee Carsley. Mm. Som ju, jag tänker främst på honom när han spelade ihop med Gravesen.
Ja,
på
det
Everton's
var ju
mittfält.
Lite sån här fängordning. De 2 skalliga killar på mittfältet.
Ja, inte helt olika i spelstil heller. Precis, det var ju Dear Colin. My dream interview is Lee Carsley. You're still reading? Great. Nej, han borde ju ändå svara. Dear Colin, fuck you.
Fuck you and fuck you fucking club.
Ja, sorgligt. Det är inte ens en revansch. Man blir bara ännu mer sorgligare. Men alltså, du känner ju igen dig i det här med, alltså man är inte falsk, men man överdriver.
Ja.
Och man smickrar och försöker vara lite kul för att få en fisk på kroken. Det här var ju också, jag var ju väl medveten om att det inte är så troligt att jag får den här fisken på kroken. Men så där gör man ju ganska ofta. Och tror du inte att det kan påminna lite om att de gör det själva? Alltså till exempel managers när de ska värva spelare.
Redknapp. Han behöver värva spelare.
Senaste fönstret. Ja. Ja, de ser han aldrig igen.
Jo då, han kommer se dem igen.
Ja, det gör
en annan klubb.
Någon annanstans.
Ja, annan stad.
Nej, men att ja, men de här 11 spelarna, eller hur många gånger hör man inte det med en svensk spelare som kanske går från allsvenskan till en, vad ska vi säga, medelstor klubb i Europa.
Häranfen.
Ja, men typ. Eller kanske...
Råningen.
Låt gå.
Du vill hitta någon bättre klubb?
Ja, jag tänkte att de är lite för mysiga. Det ska vara någon, jag söker en klubb man liksom vet lite mindre om.
Ah, okay.
Alltså, kanske inte Levski Sofia, men något är inte kryllat av svenskar tidigare. Och sådär. Ja, skitsamma. Vad jag skulle komma till var att man hör då väldigt ofta när det är klart, när spelaren uttalar sig, att... Vad fick du att bestämma dig? Jag träffade managern eller sportchefen och fick ett väldigt bra intryck. Han ville verkligen ha mig. Det var det som avgjorde det. Och han ser en roll för mig. Och där ser man ju framför sig hur en manager eller en sportchef har öst lovord över den här spelaren.
Man ska ju säga det, om det är sportchefen som har gjort det, då ska man känna sig lite tryggare.
Ja, eventuellt.
Ja, det är ju lite
svåra... Fast ofta är det ju just tränaren. Och ja, det är där de måste göra fel, att de fattar inte hur, eller det beror på vad det är för klubb. Men om det är Palermos tränare så har det ganska lite betydelse.
Ja, då kan man bara prata med mannen på gatan.
Ja, faktiskt. Mannen på gatan ser den bra. Ja, vad roligt ju.
Vi vill verkligen ha dig.
Jag skulle kunna vara, men Yassin går till Palermo så han fick du avgöra. Och man, jag träffar en kille, han ser verkligen en roll för mig i laget. Vilket jättebra intryck. Nej, men så vet man då att då även, precis som man själv gärna vill göra intervjun men överdriver lite, så har kanske tränaren eller sportchefen också saltat eller kryddat en del. Mm. De vill värva den här spelaren, men de har kanske haft 7 sådana samtal samtidigt med andra spelare, vilket gör att spelaren tror att han kanske är ännu större än vad han är. Så jag tror fler gör det här lite knepet.
Man ska väl ha klart för sig om tränaren eller sportchefen har gått så långt som att de tar kontakt och de har ändå fått kanske tillåtelse. Det måste man ju också ha då, även om man inte alltid har det. Så. Men har de gått så långt så att de har letat upp Ahmed Yassins telefonnummer, ringer honom och Harry Redknapp ändå tar sig tid. Så nu ska jag ringa Ahmed Yassin då 13:15. Det har jag liksom bokat in. De har kommit ganska så långt så i stadiet att en klubb vill ha en spelare. Och då kanske man ändå ska känna att det betyder ändå någonting det där. Vi har verkligen kollat på dig. Nu har jag sett dig i 5 matcher. Du har någonting, Ahmed. Ja. Du springer runt här på högerkanten.
Säger mannen på gatan.
Säger mannen på
gatan. Ja. Ja, men just det där med brev också. Nu var ju det här inte, om man ska försöka ta kontakt med en engelsk klubb så är det kanske den vägen man får gå. Men
fax
det...
är fortfarande relevant i vår värld.
Ja, speciellt i vissa länder. Jag vet inte hur det är numera, men Italien hölls ju väldigt länge med faxen. Mm. Till exempel att om man inte hade faxat sin akkreditering så var man körd ofta. Men det är ju ofta ett sätt vi använder även när det finns folk vi har ett telefonnummer till, om vi vill göra ett typ av reportage som kanske har en lite större tanke bakom sig. Så det är inte helt sällan att man börjar med att skriva ett brev.
Nej.
Vad har du skrivit för brev som har lett till exempel reportagen?
Ja, det mest avgörande brevet kanske var det till Anton Hysén. Då kände jag att jag var tvungen att lägga i texten varför jag hörde av mig till honom. Det var ju fortfarande väldigt okänt att han var homosexuell. Och så.
Lustigt att du nämner honom. Jag ska nämna honom längre fram här i podcasten.
Ja. För övrigt så såg jag det. Jag var inne på SVT Play häromdagen och kollade på dokumentär. Och så gick jag in på den lilla fliken som heter Sportdokumentär.
Mm.
Där ligger ju faktiskt min dokumentär om Anton Hysén, Rise Above.
Jaha.
Jag tittade på den nu. Jag har liksom känt lite ångest sen den kom ut. Jag var inte riktigt nöjd med det då. Det var en jobbig process med allting och vad som hände där runt det. Och det var liksom, jag kände att det var nog inte min grej att göra dokumentär. Det var så jävla apparat man drog igång.
Det var mycket med den när jag började på Offside.
Ja.
Jag minns att det verkade stort, men du ville aldrig prata om
det.
Han har något stort på gång. Men det var mer att du inte
var jag tyckte det var nöjd. Jobbigt. Det var som att öppna posten för dig.
Ja.
Men så såg jag det nu, bara i förrgår tror jag. ändå ganska bra. Alltså.
Aha, du kändes det lite bättre.
Ja, jag är ändå lite stolt över att du har gjort en sån grej.
Ja.
Nog om det.
Ja.
Men då skrev jag
ett brev. Du skrev ett skönt brev till Byron Moreno också.
Ja, det gjorde jag också. Mm. Just det, skickade till fängelset i New York där han satt då.
Alltså det är domaren då, folk som inte vet. Ska du bara säga kort vem han var?
VM 2002 där han då dömde Italien, Sydkorea.
Ja.
Där det var en rad tvivelaktiga ingripande från Byron säga, Moreno från Ecuador tror jag han var. Där han sedermera åkte fast då för att han smugglade kokain eller heroin och blev tagen på JFK-flygplats i New York och fick sitta ett gäng år på anstalt, Brooklyn. Och då skickade jag en rad brev. Det var ju ett sånt otroligt levnadsöde som han har varit med om. Men det fick jag inget svar på heller.
Nej,
ditt bästa brev?
Nej, jag vet inte. Jag tänker också mest på sådana som inte blev av. Jag skickade ett ganska långt brev till Olle Nordin, kommer jag ihåg.
Mm,
vi skulle göra ett stort dokument om VM 90. Mm. Men det kan ju vara då, alltså varför man väljer att skriva brev kan ju anses som fekt kanske. Om att nummer kan man bara ringa, men ibland kan det vara lättare att förklara hur man har tänkt sådär, om man får uttrycka sig i skrift så, och med lite mer tanke bakom.
Ja.
Och också att man inte stressar personen. Fundera igenom det här, är det någonting så... Så kan du höra av dig om ett tag. Eller så ringer jag om en vecka.
Det är ofta,
man planterar någonting.
Det låter ju som att vi har ändå några gemensamma nämnare. De personer du nämner, Olle Nordin, som vi vet har blivit lite av en Greta Garbo-figur när det handlar om att prata om VM 90. Anthony Sehn, det var känsligt ämne som Byron Moreno givetvis. Och sen så kommer jag att jag skickar också till Mats Magnusson. Och det är ju ingen hemlighet nu längre. Nu kommer han ut med boken som han skriver tillsammans med Marcus Birro. Där han berättar om den här otroligt tuffa perioden i sitt liv. Där han söt ner sig totalt och var i princip hemlös. Bodde i klubbstugan Högerborg. Och det visste ju jag om och så. Det har ju inte varit någon hemlighet i branschen om man säger. Och då var det också så att jag skrev till honom. Detta kanske är någonting som du är beredd att prata om. Så ofta när det är de här lite tuffa sakerna, då känner man att det är mycket lättare att skriva ett klassiskt gammalt brev och lägga på posten eller skicka mail till Harry Redknapp än att ringa och berätta det, för det kan ofta bli så jävla konfrontativt direkt, utan då kan de smälta det och sen så ger man några dagar innan man ringer och följer upp det.
Ja, också kanske ibland lite mer ärligt att det här är jag intresserad av att prata om, annars kan det finnas en kanske lite halvfull mellanväg att man bara bokar upp en intervju och väl på plats kan man slänga upp det här med, det här med spriten och massa.
Ja,
att man vill liksom göra klart för sig att det här är jag intresserad av och nu får du chansen att säga nej. Typ.
Så är det.
Ja. Olle Nordin ringde upp i alla fall, men ville inte så gärna prata om det. Han var väldigt trevlig.
Ja.
Han var på barnkalas, kom ihåg. Han var barnbarn.
Var inte i skogen också?
Ja, han verkar leva ett väldigt bra liv.
Uh-huh.
Så det var ändå skönt att höra.
Detta är i alla fall, detta avsnitt görs i samarbete med C-more. Och C-more visar som alltid alla matcher från Allsvenskan. Ikväll då, om man lyssnar på en onsdag, så kan man se Hammarby IFK Göteborg, Östersund Malmö FF och imorgon torsdag GIF Sundsvall mot AIK. Sedan är det en ny omgång redan till helgen med matcher som Djurgården-Hammarby, Halmstad-Norrköping och Häcken-AIK. Allt detta kan man se med C-mores premiumpaket. Med premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla film och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam. Gå in på cmore.se för att läsa mer.
Vi gör också det här avsnittet i samarbete med Big Travel. Big Travel erbjuder ett stort utbud av unika sportresor och har alltid superbra paketpriser på matchbiljett och hotell för dig som vill se Premier League eller fotboll i andra länder. Och just nu har Big Travel ett oslagbart erbjudande på VM-kvalet i Amsterdam mellan Holland och Sverige. Och i det paketet ingår hotell, frukost, matchbiljett, långsida, pre-game med Pontus Kåmark och svenska färdledare. Just nu får du som poddlyssnare här 1500 kronor i rabatt om du bokar VM-kvalmatchen före den 28 september. Ange då kampanjkoden Offside. Big Travel har sportresorna för dig som vill lite mer, och gå in och boka på bigtravel.se eller läs mer där.
Det var ju en, det är ju fotbollsmatcher varje dag då i Allsvenskan, och vi har ju sett en del lag fortsätta imponera, som Östersund som trots att de åker ner till Ukraina, va? Det där är Vitryssland, Ukraina.
Du är bara fast i dina gamla vem vet mest. Så det som är väldigt nära är svårt för dig. Ja, de spelade ju Lviv. De kan ju inte spela i Lugansk.
Just det.
Så de kommer ifrån på grund av kriget.
Så var det. Mm. Men de fortsätter att gå hem till Allsvenskan några dagar senare, några dygn, en jävligt sen bortamatch. Och så flyger de hem och så vinner de igen i Allsvenskan. Imponerande. Djurgården tuffar på.
Ja, spänder väl musklerna mot Örebro, om man säger.
Och Häcken är starka.
Ja, alltså det gjorde att det inte hände så mycket då. Eftersom Malmö med press på sig sen gick ut och lätt städade undan Hammarby.
Ja.
Så gjorde att det fick inte så mycket effekter för tabellen.
Mm.
Så låt oss ta några kliv ner.
Men ska vi bara stanna lite grann vid Giffarna Sundsvall innan vi lämnar Allsvenskan?
Det kan vi göra. För vill du prata de vann om deras blytunga seger i år?
Ja, det får man ju säga att det var en riktigt tung seger. Bortaseger mot AFC Eskilstuna. Och nu har de väl då lika många poäng som Kalmar.
Och Hallenius tvåmålsskytt.
Ja, och de har då 5 poäng ner till Södra som just nu är på kvalplats. Så de har en liten marginal neråt så. Men om man pratar om marginaler så har de inte det ekonomiskt.
Nej, kan man säga.
Jävlar i havet. Det kom ut i torsdags eftermiddag var det väl. Jag läste det på text-tv att de hade insett att det är kris i Giffarna. Och att de har skulder på, de saknar 5-6 miljoner.
Jag tror de behövde 5 miljoner för att klara året som det stod. Då.
Just det. Och så gick det ut med att de, det var torsdag eftermiddag. Fredag morgon 07.30 kallade de till krismöte på kansliet tror jag att det var.
Mm.
Där de bjöd in då media, sponsorer och supportrar för att de skulle försöka hitta ett sätt att skramla ihop lite pengar.
De vill väl dit så många som möjligt. Ja. Då reagerar du på tiden lite.
Ja, det är ändå anmärkningsvärt att
får man säga.
Man sätter inte 09.00, 07.30.
Mm.
Då jävlar. Det innebär att man ska som supporter upp. Supporter har sannoliken gjort större uppoffringar än så än att gå upp 06.30 i Sundsvall.
Jag inte bara gå upp, om jag hade varit så här, jag hade jättegärna kommit men jag måste få iväg barnen till dagis.
Nej, det var direkt min tanke, jag hade jobbat giffa och jag hade bott i Sundsvall. Jag hade haft jättesvårt att lösa det.
Ja.
Älskling, kan du ta barnen? Jag ska bara bort till kansliet då, lite krismöte där. Det är lite anmärkningsvärt när det är så kort tid. Och sen så då ville de ha dit medierna, det kan man förstå ju så att för jag var lite en skärmdump på det här från text-tv och så var det några som tyckte att konstigt att medierna sådär jobbar GIFs, men så är det, de vill ju giffarna är ju dumma om inte de vill att lokala medier ska rapportera om det här, de vill att det här ska spridas, att nu jävlar är det skarpt läge.
Ja, men jag såg att Sundsvalls tidning också, de har varit ganska hårda mot giffarna, men nog var det symboliskt också att det här var väl på torsdagen samtidigt som Östersund, alltså man, giffarna historiskt sett som har velat profilera sig som Norrlandslaget, det har ju en del högre upp i Norrland haft lite svårt att gå med på. Det finns ju en stor Norrlandsdiskussion där, men de har ju till och med kallat sig för Norrlandslaget, Norrlandsfönstret och allting, det är liksom det de har spelat på mycket historiskt sett. Och samma dag då som det här nya fräcka åker ner och liksom skärmar brallorna av liksom alla neutrala supportrar och får eko i Europa, så kallar de till krismöte för att de behöver inneha en massa miljoner och de riskerar att åka ur. Ja. Nästa dag när Östersund kommer hem och landar som hjältar så samlas de där 07.30 på samma breddgrad lite längre österut i Sundsvall. Det är ju symboliskt.
Vet vi hur många det var som dök upp där 07.30?
50-tal tror jag det stod. Okay. Och det kanske hade varit mer med en annan tid.
Mm.
Jag har faktiskt svårt att, jag läste ledare och så i Sundsvalls tidning. Jag kan ju tycka synd om enskilda personer, om supportrar och eldsjälar som säkert har liksom skitit knäck för giffarna. Men klubbledningen har ju svårt att tycka synd om. Mm. Det verkar ju ändå som att, för det är ju inte nytt heller att giffarna har ekonomiska problem. Att man har gjort upprepade misstag gång på gång och inte lärt sig. I ledaren så stod det att, jag har kallat det förut, skrev ledarskribenten med att de ägnat sig åt glädjekalkyler och glädjebudgetar. Men undrar om de ens har gjort några budgetar. Jag vet inte vad de har tänkt på. Det är väl ett bortfall i publikintäkter och sponsorer och annat. Men det är ju inte lite som saknas heller. Och det är ju speciellt att då de hoppades kunna låna in pengar. Och med säkerhet så använder man Emil Forsbergs framtida övergång från Leipzig till en då klubb som Liverpool eller något annat.
Mm.
För att de då har rätt till ett visst antal procent på utbildningsbidraget. Sätter ju Forsberg i en lite speciell situation. Och sen gick då Leipzig ut och sa att de kunde tänka sig att spela en match mot Giffarna, att intäkterna skulle gå till dem. Men man undrar lite hur Foppa tänker själv. Han blir ju ändå ett slagträd.
Ja, nej, det är ingen hemlighet att han kanske ville flytta i somras. Det fanns intresse för honom i om man säger, större klubbar än Leipzig. Men om det är så nästa sommar och han känner att jag vill egentligen vara kvar här. De liksom överraskar, de fortsätter liksom imponera i Bundesliga. Kanske börjar hota Bayern München och kommer i Champions League.
Vem vet?
Och så samtidigt så är Giffarna, som han ändå känner starkt för, är ute i riktig knipa. Och det enda som kan rädda dem är att han gör en övergång. Då gör inte han det än så kommer han ju känna det. Fan, jag kunde ju rädda att Giffarna helt på egen hand om jag bara hade flyttat. Det är ju en jävla...
Ja.
Så gör man inte.
Nej, alltså jag undrar, för då tycker man att alltså Giffarna tyckts ha varit inkompetenta ekonomiskt på många sätt vad det gäller att göra budgetar och intäkter och utgifter. Så jag tänkte faktiskt på det när jag såg Halmstad som i sanning gjorde en slät figur borta mot AIK och har varit dåliga och mycket talar ju för att de åker ur. Men där undrar jag hur de har tänkt med, för de får ju, alltså den kritiken som de får är att de är så jävla dåliga helt enkelt. De sålde då Haksabanovic för, minns du hur mycket det var?
Det var någonstans kanske 25 miljoner.
Bra summa för att vara HBK. De har inte ersatt honom mot sin Oremo då som gick sönder.
Men ja. Det är en skärvärmning.
Ja, de värvade inte honom för 30 miljoner i alla fall. Och budgetlösning var det ju minst sagt på tränarsidan med den här unge Igor som redan fanns där. Jag undrar om de har liksom tänkt tvärtom att vi skulle kunna lägga lite pengar på att hitta bättre ersättare för Haksabanovic eller överhuvudtaget förstärka laget. Vi ligger ju pyr till för att kanske kunna hänga kvar. Men att de har kommit fram till att det är inte värt det. Det är ändå för stor risk att vi åker ur. Så det här året handlar om att hamstra så mycket som möjligt och sker det ett mirakel att vi hänger kvar så gör det. Men risken är förstås att vi ändå skulle åka ut så att de bara inte ska sätta sig i en giffarna situation. Ja, vet jag. Men det där är ju två, det är inte så kul som supporter heller. Nej. Det är lite loose-loose. Men de känns som de har funderat lite olika där.
Men nog om allsvenskan då.
Ja, tänkte att vi skulle titta neråt.
Ja, ett litet svep i Villa Västern. Och det ska gudarna veta att vi verkligen skärmas av det som pågår hela tiden. För det är gulligt att läsa de här. Ibland då när man läser morgontidningar så på helgerna kan de ha de här lite referaten som bara är lite typ 500 tecken om vad som hände i en division 5-match i Blekinge och sådär. Och det är ofta så att en klubb kan ha 12 stycken på skadelistan och så får de låna in en 50-årig gubbe och sådär.
Var det så jag började min journalistiska bana med att skriva sådana referat?
Ja.
De var mallade då, som de ofta är. Alltså det ska vara ett visst antal tecken. Det ska vara referat i kanske 800 tecken. Målskyttar bäst i Västra Harg. Och då gick det till så att man fick ringa till idrottsplatsen i fråga på kort efter slutsignal. Och så gick först en tränare och hörde man liksom när han med sina dubbskor arg efter förlusten så här, står och berättar att vi har 7 borta och Kenny är på bröllop. Det är klart att vi inte kan ställa upp då. Och sen så får han lämna över luren till nästa som kommer. Det fanns något väldigt analogt skärmigt i det. Jättenöjd, alltså, vi kunde vunnit med mycket mer. Så här. Då står de liksom ändå bredvid varandra.
Ja, det är ju gulligt och alltid väldigt kul. Det finns många härliga små stories där. Och du följer ditt Motala som ju ändå har, får man säga, gjort en helt okej säsong. Va? Det har de ju.
Vi ligger tvåan, vi ska vara bättre uppe.
Jo. Men om man jämför med mitt Höganäs, som det ser riktigt, riktigt risigt till. De
riskerar att åka ut.
Ja, det gör de faktiskt. Det ser inte alls bra ut. Höganäs BK. Så där följer vi lite grann. Men du fick ju ett mejl här som piggade upp då också. Från Stockholmsfotbollen. Ett litet derby.
Ja, ett derby kanske inte så många har noterade. Som spelades i fredagskväll just i Motala serie, Division 2. Så var det Haninge mot Huddinge. Eller tvärtom, det var Huddinge som hade hemmaplan. Men det kom ett mejl från en spelare i Haninge som jag uppfattade satt på bänken i det här derbyt.
Huddinge-Haninge som slutade 1-2, va?
Just det, precis. Där Huddinge tror jag ligger illa till medan Haninge mer är i mitten av tabellen. Och det här är kanske två A-lag som inte drar så mycket publik. Jag såg aldrig en officiell publiksiffra men jag gissar att den inte var stor.
Nej.
100 pers kanske. Ja. Men det skillnaden då var att Huddinge hade mobiliserat 10 stycken, enligt brevskrivaren, hardcore-supportrar. Huddinge Ultras hade kommit dit och satt färg på tillställningen med bengaler och ramsor. Det är då kontrasten som gör det lite kul. Och det hade piggat upp honom när han satt på bänken. Och han sa att det var så rolig kontrast i ramsorna. Att de hade börjat med bengaler i första minuten och skrikit Huddinge, Huddinge, Huddinge. Och sen någon minut senare så var det Haninge, horungar, lite så här fientligt. Men sen har de bytt väldigt snabbt till Sassa Brassa Mandelmassa. Vi vill höra målen rassla. Så det piggade ju upp.
Ja, det är klart.
Ja. Ingen av de lagen har chans att gå upp i alla fall. Och frågan är när jag säger att när mitt Motala gärna hade fått gå bättre. Om man egentligen vill att de ska gå upp. För går de upp skulle de gått upp i ettan då. Och det där är ju, alltså när sist de låg i ettan så det höll jag nästan på att knäcka min gamla klubb på grund av kostnader då. Det finns två division 1-serier bara, en norr och en söder. De hamnade i norr precis på gränsen till söder, så väldigt långa avstånd till varje match. Det är liksom bra fotboll men det är inte lag som drar så mycket mer publik, inga tv-pengar att prata om. Och om man kanske blir lite blind där och tänker att nu ska vi rusta ännu mer och göra en ordentlig satsning här i ettan, då riskerar man ju att få sitta med kostnader sen.
Ja, man ser ju, om vi fortsätter i division 2, så bohuslänska Grebbestad, som är en liten kustort, en liten semesterort på sommaren.
Ja, för många. Ett litet samhälle.
Ja, ja, jag vet inte, vad bor det, 1000 pers där egentligen?
Ja, något sånt drygt. Ja.
De är ju på väg upp i ettan nu.
Mycket
då.
Tack vare vem?
Jonas Henriksson, gamla Häcken-killen.
De är väl en Henriksson-klan där?
Ja, jag tror att det går ju flera generationer bakåt. Och de är på väg upp nu, jag tror de leder.
Ja, det gör de.
Och då kan man ju fundera på om då just det, alltså division 2, vad blir det? Norra Västra Götaland eller vad fan den kan heta. Ja. Det finns väl 6 stycken.
Västra Götaland kan man väl tippa
division
på att det.
Division 2 ser ju Sverige. Mm. Där ser man de lagen som är där, det är ju liksom längst med Bohuslän. Och det är någon,
ja, det är Karlstad kanske, som längst.
Ja,
kanske, tror jag.
Det är, men det är väldigt många matcher som är inom kanske en timmes bilresa.
Mm.
Ser man då på mitt Höganäs, de har ju matcher upp i Göteborg, rätt många matcher, där det blir betydligt längre och resekostnaderna ökar med ett par 100% kanske. Och ibland så måste det vara övernattningar för att den ska vara möjligt och sådär. Så Grebbestad är just nu i en rätt lyxig division. De leder där, men går de upp då, division 1, plötsligt så är det ju resor som är liksom 50-60 mil längre varje helg eller varannan helg. Vilket skulle eventuellt kunna äventyra. Det är ett litet samhälle, jag gissar att det inte finns så många tunga sponsorer som kan gå in och rädda dem. Plus att man kanske då ska öka träningsmängden, man börjar öka kraven på spelarna. De kanske inte kan arbeta heltid vid sidan av längre. Och man kanske får lite, fan nu ska vi stanna kvar i division 1, får vi till
ja,
det så
precis,
kan vi gå ut
det blir ett vägval, ja.
Och då börjar pengarna komma in.
Det är klart, det finns ju ett och annat sådär på Dekis, Landskrona som är på väg uppåt nu igen då, som är liksom tydliga ambitioner att spela högre upp och där det kanske finns förutsättningar om man sköter hyfsat stabilt att göra det. Men de flesta av lagen är inte som Landskrona, liksom, som ser sig själva att de är nere och vänder och sådär, utan de flesta är ju mindre föreningar med små marginaler.
Absolut, och kollar man då i division 1 så kan man ju säga det att genomsnittliga intäkterna för en klubb i division 1 2016 tror jag var 8,5 miljoner, medan de genomsnittliga utgifterna låg på ungefär 9 miljoner. Och jag tror att totalt gjorde de klubbarna i division 1 en förlust på 6,7 miljoner sånt där 2016. Och det är ju, man läser ju nästan var och varannan vecka om klubbar som de får inte ihop liksom till elitlicensen, de kan inte betala ut löner. Och då kommer det här in då lite Villa Västern, vad det är jag började med.
Mm.
Att det blir ju lite, man fifflar lite grann, man försöker hitta lösningar, man försöker liksom runda kanske vad som är okej. Okay. Och det kommer in lite så, oh fan, testa den här killen och så här. Så är det samma, vi har ju liksom exempel på där i en och samma klubb kan en person vara agent, sitta i styrelsen och vara typ assisterande tränare. Det blir många som kockar som rör om.
Det var väl någon division längre ner, men Fotbollskanalen hade ju alltså ganska bra nyhet om ledarstrukturen eller i Västra Frölunda.
Mm.
Som ju inte fick så mycket uppmärksamhet för nivån är väl lite låg för att ska ge eko. Men tyckte det var bra initiativ att de granskade det. Det är just sådär att sitta på många stolar och att det kanske inte alltid är helt sunt.
Nej.
Men det skapar när det finns så här små marginaler och många plaskar för att precis hålla sig över vattenytan är ju en osäkerhet, och osäkerhet skapar ju en grogrund för dels roliga historier och historier man blir nyfikna på. Det liksom fladdrar förbi i periferin en notis om att Ängelholm, som man bara förknippar med krislag, värmar in 5 spelare på ett bräde från Balkan.
Mm.
Vi har fått in lite nya sponsorpengar utan att definiera lite mer, så där blir man ju nyfiken. Mm. Men också att om man ska vara lite mer allvarlig, när det finns så här små marginaler att spela på, så skapar det ju också grogrund för att det inte är så mycket insyn. Det har ju varit en del matchfixningsärenden och misstankar och matcher som har stoppats. Och till slut blir man lite paranoid själv då, att om man ser en match så som det var i helgen, jag vet inte, det måste ha varit då i division 1 södra va?
Ja.
Där Rosengård möter Assyriska, där Rosengård är klar jumbo och i princip klara för att åka ut, leder väldigt överraskande i paus, de är 4-1. Och när matchen är slut så har den slutat 4-5.
Mm.
Klart, det behöver inte vara något konstigt med det, men det är såna, alltså klockorna går ju igång.
Ja, de gör ju det.
Och det är liksom matcher som inte bevakas nästan. Det är ju den allvarliga delen av diskussionen, och att klubbar har svårt att gå runt.
Mm.
Jag tycker att det här är fel system. Det här är ju en större diskussion och som inte vi borde föra ensamma. Men jag tycker att man gjorde fel när man gjorde 2 division 1-serier. Nivån är ändå ganska låg. Det är ändå bara Sveriges 3:e högsta, och ändå så attackerar man den som att det vore högre upp än vad det är, med bara två serier som riskerar att knäcka lag och också få en ganska osäker grund. Och så under finns de här sex Division 2-serierna. Det tycker jag är fel till att börja med. Det är liksom inte, för många klubbar klarar inte av den miljön. Nu är den här Dalstorp kanske på väg upp i Höganäs-serien. Det är en liten klubb med, ja, från ett samhälle i, jag tror det är Tranemo kommun i Västergötland, och jag tror det bor 700 pers där eller något. Den kanske mår jättebra, jag vet inte, men det låter ju svårt för en klubb med, från ett samhälle med 700 pers att på sikt kunna etablera sig högre upp. Är det bra för dem att gå upp verkligen? Det kan man ju fråga sig. Mitt ideal hade varit att det skulle vara två lag till i Allsvenskan. Nej, det är inte det allra bästa kanske, men det skulle jag få leva med, att det blir lite mer ojämn allsvenska. Och sen skulle jag vilja att Superettan däremot var i två serier med en söder och norr, så som det var förr egentligen med Division 1 södra och Division 1 norra. Och sen har man ganska många regionala serier. Mm. Jag tycker bara för många som inte klarar av den här inramningen som Division 1-serierna i sin nuvarande form är, tycker jag.
Du har läst en bok, Johan. Det är dags för en recension, va?
Vi har ingen jingle till det.
Fan, det måste vi nästan ta fram.
Ja, kanske kan Erik Hilmersson sätta sig och klinka.
Uh-huh.
För någon resa. Det hade varit kul.
Uh-huh.
Ja, jag åkte ut till Motala i helgen. Och jag visste att jag skulle gå och se filmen Borg tillsammans med min mamma och pappa.
Mm.
Kanske skulle recensera den, men jag väljer att strunta i det. Jag tog istället bara med mig en bok i farten från redaktionen, för jag ville ha något att läsa på tåget. Så det blir istället en genomgång av en 10 år gammal bok, nämligen Graeme Lesaws självbiografi. Ja, den heter i alla fall Left Field, A Footballer Apart.
Mm.
Vad tänker du på när du tänker på Graeme Lesaw?
Nu förstår jag varför du ska prata om Anthony Sehn, tror jag.
Ja.
Men jag minns den boken, jag läste den faktiskt när den kom. Det var precis, kan vara när jag började på Offside då. Ja, det är 10 år sedan.
Mm.
Och att den var en bra bok. Jag gillade den väldigt mycket, att den fick bra recensioner i England. Och att det var just den här, jag tror att jag också skrev det när jag skrev reportaget om Anthony Sehn, att jag använde honom som ett exempel, att när han satt och läste typ The Guardian eller vilken tidning det var, så tittade hans lagkamrater suspekt på honom, tänkte, vad är detta? Är han bög eller?
Mm.
Och när han, när de andra, liksom hans lagkamrater, gick på nattklubbar, så gick han kanske på en konstutställning istället. Och än en gång så tittade de, är han bög eller?
Mm.
Och detta växte ju då i England. Och han fick ju tryck det, som liksom borta supportar eller motståndare supportar började sjunga homofoba sånger om Graeme Lesaw.
Så till att, tonen av Go West, Lesaw, Take it up the arse.
Just det, Robbie Fowler, han hade väl också en historia.
Mm.
Där, som, men så det var väl den, liksom att han stack ut rätt mycket i ett rätt liksom grabbigt England. Och liksom, det har ju kanske hänt saker nu på de här 10 åren i England vad det gäller liksom fotboll med mer influenser från andra länder och sådär. Då var det ju fortfarande rätt mycket engelsmän. Men att han stack ut för mycket både med sitt intellekt och med sina intresse och sitt perspektiv och sådär. Så att det blev så lätt för liksom pöben att gå åt honom.
Ja, precis. Ja, ganska bra sammanfattning. Det intressanta här är, och jag kanske också använder den termen när jag pratar med dig om boken, att Graeme Lesaw stack ut genom sitt sätt att vara. Och gjorde han då verkligen det? För det framstår ju som så otroligt banala saker. Och en ganska bra som kan symbolisera det är, England ska spela VM 1998 i Frankrike. Och de sitter i sin buss. Och längst fram i bussen så sitter kortgänget. Alan Shearer, Southgate tror jag, David Batty och några till.
Mm.
Och så är det The Lads, som är McManaman och Fowler och några till som garvar åt allt och alla och bara ser skämt överallt. Och så har vi United-gänget som håller sig för sig själva.
Mm.
Och på bussen så går en förvirrad Tony Adams runt. Han är nykter. Det här är ändå en tid där det fortfarande sups rätt mycket när engelska fotbollsspelare är lediga.
Mm.
Att får de en ledig dag så går de kanske och krökar.
Mm.
Det kan inte Adams göra längre. Och han vet att han heller inte kan sitta och spela kort med de här. Han måste hålla sig borta från alla typen av addictions.
Mm.
Eller som skulle kunna vara farligt för honom. Så han försvinner ju helt ner och blir den djupe Tony Adams. Det är liksom hans stora förvandling.
Mm.
Så han har precis börjat läsa Sartre.
Mm.
Och vill föra långa filosofiska resonemang. Men känner sig då väldigt ensam plötsligt från att ha varit en av The Lads till att känna ett behov av att kunna diskutera med nyfunna. Han är lite frälst.
Istället han söker sig allt mer då till Lesaw.
Då ser han liksom, Lesaw. Så han går fram till Lesaw
Och what you reading?
Ja, men vill gärna berätta vad han tycker om Sartre och hur han, Tony Adams då tolkar Sartre. Och tycker du likadant? Mm. Och han vill diskutera klassikerna som han också har börjat läsa, med klassiska författaren. Och Lesov fattar ingenting. För att ja, han gillar att läsa, men han har inte koll på klassikerna. Han har aldrig läst Sartre. Han är inte djup på det sättet. Han är precis som vem som helst som gillar att läsa ibland. Ibland läser han en deckare och ibland läser han något annat. Det är inte liksom så att han alltid springer på museum. Och men han var liksom bokmalen. Så Tony Adams gick därifrån ganska besviken då på att Lesov inte kunde leverera intellektuellt. Och vandrar väl vidare bort till sin Sartre-bok där. Och det är en ganska liksom fin scen där på bussen där, med de här olika klickarna. Att Lesov är en ensamvarg och Tony Adams har plötsligt blivit det för han måste hålla sig borta från alla dåligheter. Mm. Men vad det symboliserar för mig är att han hade den här ryktet om sig att Lesov, han är en bokmal, djup och intellektuell. Fast han var ganska vanlig liksom. Mm. Mm. Och hur lite det krävdes då för att, som du säger, att han skulle sticka ut. Han kommer ju från en av kanalöarna, precis som Letizia, och kommer till Chelsea ung. Och ganska snabbt då så märker han att han blir lite ensam där. Han är inte riktigt som de andra och det är inga extrema grejer. Men han gillar inte att kröka sig till apstadiet, fast han kan ta en drink. Och då går han på museum och han läser Guardian ibland. Det är ju inga extrema grejer. Nej. Och sen den stora händelsen som får varför de här gejryktena bryter ut är ju att när Chelsea samlas efter en sommar och de berättar vad de har gjort, så berättar Lesov vad han har gjort. Och han har då haft semester ihop med lagkamraten Ken Monkou, som är belgare tror jag. De har varit haft en vecka semester ihop. Det räckte. Det blir fniss direkt när de säger så. Han fattar inte riktigt varför. Och sen så började lite banter med vad de egentligen gjorde på den här semestern de emellan. Så sprids det till fans. Och första gången, jag tror det är på Upton Park, första gången han hör att de sjunger bögramser om honom. Det ska man också veta att han var kanske inte helt enkel. Han garvade inte åt det här, utan han tog illa upp, sa ifrån. Vilket då ledde till att de fortsatte, och han visade att han inte tyckte att det här var något kul. Okej, hade han bara garvat med hade det kanske, och samtidigt kan man ju beundra att han inte gjorde det. Men så lite krävdes för att skulle cementeras att Lesov, han är nog bög. Och han är ju faktiskt på att vilja sluta spela på grund av det. Han har haft två helt olika sejourer i Chelsea. Första gången när han verkade trivas väldigt illa, och sen kom han ju tillbaka efter sin Blackburn-tid där det var ett helt annat Chelsea, ett mer kosmopolitiskt Chelsea med Vialli och Sola, och där det faktiskt började hända grejer runt om, och plötsligt så är det som att världen anpassat sig efter honom, för tidigare var han också tidig med att sköta sin diet och sådana grejer, och plötsligt gjorde alla det. Det var inget konstigt, det var som att han var lite före sin tid då. Och han ser sig själv som open-minded och fördomsfri, och han har definitivt själv inte något emot homosexuella. Och då reflekterar han, varför tycker jag då att det här är det värsta som jag kan tänka mig att bli kallad? Ja, det är väl då för att det liksom är något sätt att bryta mot normen. Och ja, han var ju inte det, men han tar väldigt illa upp och visar att han tar illa upp. Så då blir det en väldigt stor grej. Och det håller alltså på att knäcka honom. Liksom så. Och jag tror att han brottades rätt mycket med det här att, är jag verkligen så fördomsfri själv då att jag tar så illa upp att jag liksom är beredd att slåss med näbbar och klor för att visa att jag inte är gay? Men också, vad jag faktiskt tänkte på, att det är lite trösterikt också att veta att det har faktiskt hänt grejer. I alla fall i miljön tror jag för han blev då kallad, han hängde med utlänningarna under sin första session, då var det bara två, när Ken Monkou är norman, och då kallades han för bög. Och när han gjorde det andra gången, då var han istället en världsmedborgare, för att hänga med Sola och Vialli och Desailly var någonting annat. Och vi kan ju förfasas ibland över allt som har hänt med pengar som har kommit in och att det blir ibland kanske spelare från alla möjliga håll. Det kan bli dålig ungdomsförankring. Det goda det för mig att säga, tror jag i alla fall, är att det finns en större toleransnivå för att det inte blir så normativt. Och att man kan få lära sig, det är inte så konstigt var någon kommer ifrån eller vad man har för kulturell bakgrund, för att det finns ingen riktig norm så längre. Det tror jag är en positiv sak ändå med att världen blir mindre. Även
världen har kommit till Premier League.
Ja, men lite grann är det ju så. Sen finns det ju mycket som inte är okej. Den här situationen med Fowler är ju rätt hemsk. En match 99 där det är många som har, alltså han får ju höra mycket på plan också. Fucking faggot. Liksom bara sådär i bakgrunden, ofta så reagerar han inte. Men Fowler tog ju ett steg längre. Kommer du ihåg vad han gjorde?
Efter en målgest, va? Visade han rumpan och pekade på rumpan, va?
Ja, det var en frispark till Chelsea som det så skulle lägga. Och först så säger han att han säger något illavala ord till Lesov. Något som han tyder att han är bög. Och sen så skjuter han ut sin rumpa och säger "Give me one up the arse." Står i vägen då. Lesov vägrar då slå frisparken och Fowler står kvar. slutar med då att Fowler, ingen åtgärd, men Leså blir varnad för maskning.
Mm.
Det fanns ju en chans där att, och det sjuka, det här är ganska samma period, kort senare så gör Fowler sin kokaingest. Den får han 4 matchers avstängning för. Han får 2 i efterhand för det som han gjorde där mot Leså. Mm. Finns ju inte med, domaren gjorde ju inget fel. Det finns ingen regelbok för riktigt hur han skulle kunna straffa Fowler. Men det fanns, menade Leså, där fanns en chans att kunna statuera exempel. Dels att domaren kunde visat ut Fowler kanske. Och efteråt sagt att ja, det finns inget regelboken, men så här gör man inte. Jag är beredd att min domarkarriär tar slut imorgon. Mm. Men för att jag ändå liksom vill leva med att det här tolererade jag inte och visade det. Eller att FA kunde väldigt tydligt statuera ett exempel och gjort en större grej än vad det var.
Mm.
Och istället så gav man 4 matcher mot något ganska larvigt när han låtsas sniffa kokain. Mm. Liksom, det ansågs vara mycket värre då. I något sätt så tror jag att man har kommit mycket längre. Fortfarande en del frågetecken kvar hur det är på liksom, styrelsenivå och sådär.
Mm.
Och det är ju fortfarande ingen. Hitzelsberger fick ju mycket uppmärksamhet när han kom ut, men gjorde ju det efter karriären.
Mm.
Jag vet inte, för därför jag tänkte fråga dig då. Det är ju nästan lika länge sedan du skrev om Anton Hysén då.
Mm.
Upplever du att utåt sett att toleransen har ökat just när det gäller den här frågan? Fowler försvarade sig, han var rätt feg också och sa att heat of the moment, och jag tror att det är hans egen självbiografi att han är inne på att man gör vad man kan för att hitta motståndarens svaga punkt. Det handlar inte om att jag är homofob.
Mm.
Men det är ju ett resonemang som inte håller. Då kan man ju kalla en svart spelare för neger.
Mm.
Bara för att det skulle vara hans svaga punkt. Det tycker väl ingen är okej. Så det är ju bara dåligt argumenterat av Fowler.
Uh-huh.
Men vad tycker du själv? Liksom är det, finns det, går vi mot en ljusare toleransnivå?
Ja, det gör vi ju säkert. Det är svårt att veta liksom, alltid hur jargongen är. Man är ju inne i en hel del omklädningsrum och man är runt och sådär. Och det kan ju vara grova sexistiska skämt än idag. Och så. Som man hör och som man reagerar på. Men jag tror vad det gäller att vara eventuellt homosexuell, det är inte alls så stigmatiserat som det var. Men när Graham Lasso fick gå igenom det han fick gå igenom. Det har ju hänt otroligt mycket saker.
Mm.
Men det är ju ändå i ögonfallande att det är så få som kommer ut fortfarande än idag, 2017. Mm. Och jag tror att det är betydligt lättare kanske att göra det i Sverige än vad det är i England. Och vi är på ett helt annan nivå när det gäller att se på genusfrågor och såna här HBTQ-relaterade frågor. Men jag vet inte, man läser ju stund, kommer det fram sådär i England att liksom, här är 3 stycken spelare som spelar i Englands landslag som är homosexuella, och sen så läser man någonting senare om att de har liksom gjort någon deal med tidningar för att det inte ska komma ut och lägga liksom embargo på olika saker och sådär, så att det är ju fortfarande stigmatiserat givetvis, men det kom ju fram här i sommars, så det var det i Lazio eller? Det var eventuellt 2 stycken då lagkamrater som var tillsammans.
Just det.
Och blev en stor grej sådär, men sen så blev det helt tyst, knäpptyst. Jag har inte läst en rad om det efteråt. Som att, nej, världen var kanske inte beredd.
Nej. Jag rekommenderar boken i alla fall, även om den är 10 år gammal, så ger den en intressant kontext också kring Premier Leagues utveckling. Och allt handlar inte om det här. Det finns alltså, mycket saker man garvar åt också. Gianfranco Sola framstår som världens härligaste person och lagkamrat.
Mm.
För allt han driver med sig själv så mycket. En gång så kommer han sent till träningen och han är känd för att vara Londons sämsta bilförare. Man är rädd att åka med Sola. Han är så fantastisk på plan, man kan inte köra bil.
Mm.
Och så har hans, påstår han då i alla fall, hans fru ringt. Ja, min fru ringde hit och sa idag att akta dig Franco. De säger på radion att det är en kille som kör mot trafiken på motorvägen. Ja, jag vet, det är 100-tals av dem.
Det får man gilla.
Ja, det kanske bara var ett skämt, men han verkar underbar.
Ja, men för att hålla traditionen, hur många...
4.
En fyra,
precis som Borg gav Borg. Varför är det så roligt?
Nej, jag vet.
Jag lyssnade på en intervju med författaren David Lagercrantz, som vi har pratat om tidigare här någon gång.
Mm.
Han var gäst i Kristoffer Triumfs podcast Värvet.
Mm.
Det är väl med anledningen av att det är en ny millenniumbok på gång. Den var inte jag superintresserad av. Däremot så kan jag inte låta bli att lyssna när jag ser att det är en intervju med David Lagercrantz.
Ja,
förstår du varför?
Ja, det är så härligt att lyssna på. Jag är också en sån som kastar mig över så fort jag ser att det finns en podcast. Eller han är med i något program och blir intervjuad, så han är ju så levande när han gör intervjuer och har ett så fint ordförråd och för sig på ett sätt som, å ena sidan så kan man tycka att han är liksom snobbig i sitt sätt med både sin dialekt och sin bakgrund och sådär.
Det driver han ju också med.
Han driver med det, och å andra sidan precis så driver han med sig själv och han har distans i sig själv och han är inte rädd för att blotta sig. Så vilken den här faktiskt fina dokumentären som finns fortfarande på SVT Play som följer honom.
Året med Millennium tror jag.
Ja, precis, som följer honom då, den första boken som han då får skriva.
Och när han är inne verkligen i den här torktumlaren.
Ja, där han liksom verkligen blottar sig och hur pressande
neurotisk där, och så. Nej, men precis. Det är dels att han är spännande som person, men hur han uttrycker sig. Ja, det är svårt att liksom klippa David Lagercrantz. Även när han pratar om ganska irrelevanta saker så gör han det på ett fängslande sätt. Han är med i några, jag vet att han är med i den här P3-dokumentären om gamla Juha Valjakalla. Mördaren upp i norr, Omselemorden.
Ja. Han är också med.
Ja, det kanske han är.
I den här, i, vad fan var det?
Ja, med gryningspyromanen.
Ja, precis.
Ja, det är ingen slump att han är med mycket där. Mm. För även där att han har ju mycket att bidra till. Han var då gammal krimreporter på Kvällsposten och täckte ju de här Valjakalla färden genom rymningsfärden genom Sverige. Så han har ju grejer att berätta med, men ibland berättar han bara, det är sånt som absolut skulle ha klippts bort om det var du eller jag som sa det, men eftersom det är David Lagercrantz så är det så härligt att lyssna på ändå.
Hur låter han
nu? Man kan liksom säga att, för han berättar lite om hur han själv då åker upp och skriver om och rapporterar om det. Så här, och jag kommer till Vänersborg och jag anländer nedsupen och i dåligt skick. Det har ju ingen relevans, förstår du. Men ändå så, det ska med. Så här, och jag är alldeles svettig och så här. Han är fängslande. Men han berättar ändå ett underhållande episod på slutet av den här intervjun med I Värvet då. När han är reporter på Expressen och får ett oväntat samtal av Ulf Lundell. Mm. Det här är 1990 tror jag. Och Lundell är väldigt jagad av pressen. Han har, det ryktas att han har börjat supa igen. Och det är väl den här vevan efter en inställd spelning är också en spelning. Mm. Och han är hett tabloidstoff. Och han ringer plötsligt upp David Lagercrantz. För att han är, har blivit förälskad i David Lagercrantz syster Marika. Mm. Tror David i alla fall att han vill ha en ingång där. Och säger att han är beredd att ses för att berätta allt. Mm. Så de ses på en krog i Stockholm. Och Lundell dricker ganska kraftigt. Han dricker Irish coffee efter Irish coffee. Och han vill även att Lagercrantz ska dricka mycket. Det han säger är sprängstoff om man är reporter från Expressen. Han berättar att han har längtat efter ett rep. För att han känner att han ofta vill dö. Han har massa attacker på många. Det innehåller allting egentligen. Han dricker så mycket så det visar sig att när de lämnar krogen då vill, alltså, han vill ha sällskap. Han är inte riktigt i bra skick då. Visar att han har smugglat ut innefickan, drar den upp en hel karaff whisky som han tagit med från krogen. Mm. Sen går Lagercrantz hem och skriver. Och då bryter han då kanske mot vad som är lite hederskodex eller komifå. Att det så finns det ett etiskt dilemma att ska man citera någon som är full, det gör han. Och också man får känslan av att Lundell sitter och pratar och ser Lagercrantz som en vän. Mm. Och att det är rätt mycket på tiden att det här är lite mellan dig och mig. Men Lagercrantz skriver allt, så han skriver med alla de här citaten. Och det blir en jättegrej. Enligt Lagercrantz så var det precis samma dygn som Sovjetunionen kollapsar. Och att Expressen väljer ändå att ha Uffe på löpet. Så, och det var förmodligen rätt kommersiellt. Så hade sprängstoff. Och han blir ansatt. Lundell blir väl arg. Och Lagercrantz släkt tycker att han ska vara för fin för att hålla på med sådana där skvaller. Mm. Det blir en väldigt stor grej.
Men han skriver ju också, förutom att han väl då skriver om allt som han säger, för hur packad han är och så han skriver liksom rakt ut, den här mannen behöver hjälp.
Ja. Det kanske är hans, jag läste faktiskt om intervjun, den finns ju i arkiven och kanske så lämnar han lite för mycket åt läsarna att man kanske kan dra de slutsatserna själv än att det där är ett rop på hjälp och sånt, det fattar man nog om man ska kritisera, om man ska vara redaktör 17 år i efterhand.
Ändå 4-5, som Borg hade gett.
Ja, verkligen. Nej, men jag tänkte på det här just att vi har ju aldrig suttit och intervjuat en packad Lundell, men att när det sägs grejer som kanske sägs, man vet om som reporter att det inte är så genomgrundat, antingen som i det här fallet att han sitter där och super, han kanske säger något annat imorgon och han tror också att det här kanske lite ska stanna mellan oss. Att det där är ofta ett vägval jag känner igen, även om det här var på en extrem nivå, att man tycker att man har rätt att citera allt som sägs. Inget är fel citerat sådär. Inte för att man ska vara snäll mot den intervjun, men man kanske vet med sig att det här han säger nu är inte genomtänkt. Och imorgon så tycker han kanske något annat. Och han har inte riktigt på fötterna här. Att vilket ansvar man har själv då som skribent att ta med det.
Ja.
Och så kan man föra att man blir felciterad eller att man blir missnöjd med paketeringen eller så. Och jag skulle inte säga att det går en rät linje. Men det uppstår ju en diskussion i den här senaste Malmö-matchen.
Tillbaka till Jill och Anna
Madd. Tillbaka till Jill och Anna Madd då. Och disclaimer här att medveten om att detta är en ytlig och väldigt liten grej. Men låt den fungera som symbolisk. Mm. Det är då efter Malmös seger mot Hammarby så intervjuas såklart Hamad. Och sen blev det lite tjafs då, framförallt på journalistnivå kanske, som startar med att det skrivs en artikel. Jag tror att artikeln som det hänvisas till är den på Fotbollskanalen. Där Hamad talar väl om Malmö men bland annat säger då att jag har mitt liv i Stockholm och Örebro. Jag kommer inte bo i Malmö någon mer. Men i det är en ganska lång harang där han också uttrycker sin beundran för MFF. Och så. Men det är det man går på då i rubrikväg där det står klipper banden med Malmö.
Han har klippt banden med MFF.
Det är rubriken och nedryckaren är ett citatet kommer aldrig att bo där kanske. Hamad twittrar då ut lite senare. Inte särskilt bittert verkar det som. Men att det blev lite fel citering där. Nu går vi vidare. Hej och hå. Och sen hade det väl varit bra med det, men Hammarbys kommunikationschef eller presschef Axel Pershagen hade ju synpunkter på hur det här framställdes i artikeln och tyckte att det inte speglade innehållet. Och så blev det då journalister tog illa upp och tyckte att det gjorde det visst. Det är väl inget konstigt med den här artikeln. Han sa ju så. Mårten Bergman på Fotboll Direkt la ju till och med ut
ljudfil
som att det liksom blir lite Watergate över det hela. Där man då kunde höra att ja, så här sa Hamad. Det handlar inte om någon felcitering. För det första så tror jag kanske inte att alla vet vad citering är.
Nej.
Det kan ju låta, men att Hamad kanske inte menar att han var felciterad utan han kanske reagerar på rubriken eller paketeringen men felcitering tänker han är hur det framställs, vad vet jag. Han är inte felciterad. Men Pershagen var då, hade synpunkter på paketeringen framförallt kan man väl säga. Och där blir det ju också då lite grann hur man, har någon gjort fel här? Nej. Det har väl ingen gjort. Jag läste ingressen av Jonas Hansson som skrev den. Det är fullt rimligt att vinkla på Hamads känslor för Malmö och att han säger att vad drar man för slutsatser av att han säger att jag har mitt liv i Stockholm och Örebro och jag kommer inte bo där någon mer. Det slutsats som jag drar är att han inte tror att han kommer spela för Malmö mer. Det är ungefär så att presenteras ingressen. Så vet jag inte det här med klippa banden till Malmö. Jag har ju sett vassare rubriker än så. Eller mer hårdvinklade rubriker än så. Mm. Men visst, skulle man bara se...
Det finns ju en dos av vinkling.
Ja, det är klart att det gör.
Som är kanske, som jag förstår då Axel Pershagens fall. För att som jag har förstått det så tycker han ju då att just det här med klipp och banden, att man fokuserar på den saken. Att det blir för mycket. Man kan ju liksom, även om inte jag kommer bo i Helsingborg igen, så har jag ju inte klippt banden till Helsingborg. Om man säger så.
Nej.
Det blir ju lite för hårt som att jag kommer aldrig göra det, men det han säger...
Ja, du menar om man bara ser rubrik och nedryckare så skulle man kunna tänka att det låter lite bittert att han har mycket agg mot både stad och förening.
Precis, och det har han ju inte, för lyssnar han på den här då, ljudfilen som Mårten Bergman la ut, så får man först också höra att det är ju reportrarna som står runt Hamad, där i mixade zonen. De ställer ju 4-5 en handfull frågor som alla handlar om det här, hur kände sig vara tillbaka. De fiskar ju efter någonting. Och till sist så kommer det. Och Hamad försöker varje gång att vara liksom, uppfinna nya svar och inte upprepa sig själv och så. Så på så sätt, jag förstår ju vad Axel Pershagen menar. Men jag förstår ju också alla journalister som tycker att det är inte så stor grej. Det är klart att vi ska dra på det här. Mm. Det man kan tycka är då, tycker jag personligen, är ju att Axel Pershagens roll i det här är väl att han ska förklara för Jill och Hamad vad en felcitering är. Och också förklara att en redigerare på Fotbollskanalen, en redaktör, sätter ju en rubrik kanske som så är funkar i saker.
Ja, och att
förklara lite grann journalistiken, hur den fungerar.
Ja visst, för så fort man ser ingressen så är det inga konstigheter alls. Ja, det kanske han har gjort. Men de fastnar då väldigt mycket i det här, men då blir det som att man vet kanske med sig, när man lyssnade, jag lyssnade faktiskt på ljudfilen, bara för att man påminner sig om hur det var. Där är Flink, liksom, ställer liksom många frågor och säger så här, nu byter du din tungan lite. Så att det där kan ju också vara en konst att stå i en mixad zon så har man inte så mycket tid med spelarna. Och det är ju inget fel med det att ställa samma fråga flera gånger fast på olika sätt. Mm. Det är nästan en konst. Jag har ofta varit ganska dålig på den i mixade zoner, att man känner att nu är mina frågor slut och man säger tack, medan så står någon bredvid som är mycket skickligare på det och kan hänga kvar. Det är egentligen samma fråga, men de bara håller sig kvar vid ämnet och till slut så sägs det något som är lite bättre. Det behöver inte vara något elakt, det kan ju vara en kul vinkel man är ute efter eller vad som helst. Men att man har uthållighet och också en viss toleransnivå för att det kan bli lite konstig stämning. Ja. Sådär, helt enkelt. Det är ju inget fel med det, vill jag bara säga. Men då kanske man också vet med sig att hur det sas, det är en tid där allting tas väldigt bokstavligt. Allting kommer ut på sociala medier och liksom i en rubrik eller ett citat så ser det ut som att det här menar verkligen den här personen. Mm. Lyssnar man på Hamad så tänker man att alltså, allt sker ju i stunden. Jag hade förmodligen sagt rätt många dåliga saker själv om jag skulle svara på samma fråga 10 gånger, om man inte bestämmer sig för att göra en Bosse Ringholm och svara samma sak hela tiden. Men det är inte så många som gör, gudskelov. Men då skulle det kanske till slut komma något som inte är helt genomtänkt. Man tänker lite högt och det är inte så grundat. Och det är lite det jag menade med varför jag gick in det här i Lagerkrans också. Det är som att allt skulle komma som en disclaimer. Som att man skulle behöva förklara. Står då liksom att det här man säger, jag kommer aldrig bo i Malmö någon mer, men jag har mitt liv i Örebro och Stockholm, så är det en liten stjärna där. Och längst ner står en stjärna. Yilan Hamad sa detta efter en förlust mot 3-0. Kanske var han, hade han lite adrenalin kvar. Och det kanske inte var så,
fem frågor.
Det kanske inte var så genomtänkt. Så kan man ju inte ha det heller. Men ofta känner man ju att kan bra citat som sägs som inte är så, ja men någon har tänkt högt eller och imorgon så, det är inte så genomtänkt och sådär. Mm. Och där kan jag känna ibland att man fattar ju att det här kommer att dras på.
Ja, och det är precis som när du åker och träffar Erkan Sengin, när du gjorde det i Turkiet. Så det ledde ju till rätt många härliga citat och sådär. Men, och sen när han blir intervjuad av andra, när han liksom pratar om sin relation till Zlatan eller hur stor han är eller vad han gjort för svensk fotboll och sådär. Så likadant där då, varje gång som man gör en intervju med Erkan Sengin så kan man ha en liten disclaimer längst ner då. Mm. Att man ska veta det, att Erkan Sengin han pratar mycket och gärna och saker och tänker sig kanske inte alltid för. Det är lite den personligheten man har, så att man ska inte ta någon riktigt alltid på allvar. Nej. Man får läsa lite grann mellan raderna.
Ja, alltså kan man ju inte ha det. Nej. Det är klart att om man skriver ett långt porträtt och vi har lyxen att kunna skriva långt i vår tidning, där finns det ju möjligheter för stycken där man kan som reporter skriva om sina intryck om personen och förklara att det här liksom mer ett uttryck som han använder ofta, men de flesta texter är ju inte så. Nej. Utan då får man gå efter vad som sägs.
Ja, det är en vanlig rak artikel på fotbollsskolan, det finns ju inte plats för en nyansering.
Nej, precis. Och då ska man också veta att alltså, vad massa jag inte tog med, just för att det känns som att det här var liksom för vilt slungat och jag känner att det var bara något han sa. Det kan också vara fall ibland att utan att lyfta oss för mycket för själva, att en del kan vara smickrade och känna att man kommer och gärna vill leverera en intervju och då kanske säger lite för mycket, överdriver vissa historier för att de ska bli lite bättre. Mm. Alltså Håkan Hellström, när han, vår gamla kollega Ina Lundström, gjorde ett porträtt för honom för tidningen Faktum, där hon då lite konfronterade honom att hon hade kommit fram till att han hittar på rätt mycket i sina intervjuer. Mm. Att du har ju inte alls varit hårare i hamnen. Varför säger du så? Och han menar, fan, det är liksom ett sätt att liksom göra det lite mer roligt. Liksom. Och det är kanske underförstått, tycker Håkan och mellan oss, att det är lite av ett spel det här, liksom, för att det ska bli lite kul. Inte lika roligt om jag säger att jag hade ett år där jag funderade på vad jag skulle vilja göra och spela lite musik. Det är roligt att säga att jag var showar i hamnen. Ja, men samtidigt har jag mina läsare, då tror ju de på det. Sådär, att det finns ju den aspekten. En del vill liksom leverera och vara intressanta. Mm. Och då kan man känna ibland att, är det sant eller är det lite överdrivet? Kan jag citera? Även fast allting är citerat. Mm. Man har det på band, kan man inte säga. Jag har det på band. Jag har ryggen fri. Mm. Men så kan man veta om att det här sas kanske med glimten i ögat. Mm. Det var liksom skämtsamt sagt. Jag vet, vår gamle barndomshjälte Stoichkov blev irriterad när han hade suttit, det här var ganska länge sedan, när han spelade i Barcelona och var kung. Så gjorde han intervju med ett bulgariskt magasin. Mm. Och sa då till reportern att ingen annan spelare i Barcelona, inte Romario, ingen hade platsat i Bulgariens landslag. Ingen av dem hade heller platsat i min gamla division 2-klubb i Bulgarien. Det skriver han ut, sa Risto så. Förmodligen gjorde han ju det. Men hur trodde han sa det? Han sa det ju inte liksom gravallvarligt förmodligen. Det var ju dunk i ryggen och kanske ett och annat järn som gick ner där. Men det kanske man inte ser då om man inte skriver ut det.
Då sa han att han har fel citerat sen.
Ja, han blev irriterad. Men han blev, jag gissar att, jag spekulerar, men att han blev irriterad på att ja, men det här skulle jag aldrig, det fattar du väl, alltså, vi satt ju och skämta för fan. Mm. Så, det hade varit bra om man verkligen tyckte så. Mm. Då har ju Barcelona ett problem. Så, men så tror jag inte att det var.
Nej, precis.
Så, att den situationen känner man ju igen, även om det är på en högre nivå.
Ja.
Så, Tycker inte du det är svårt?
Jo, det är jättesvårt. Och än en gång, eftersom vi då ofta tillbringar ganska mycket tid med någon som vi skriver, så sägs det så himla många saker. Man får ju själv vara någon slags filtrera. Detta kan jag inte ha med, för att det är så, ibland så passar det inte in riktigt för berättelsen som man ska berätta. Det är inte, har inte alls med det att göra. Sen så kan man ju känna ibland att man har ett jävligt stort ansvar många gånger. Framförallt när man skriver de yngre spelarna. Så när jag skrev om Ken Fagerberg när han var 17 eller 18. Han ville lämna ÖIS och det var mycket problem liksom med hans uppväxt och hans relationer till kompisar. Och han var på väg att dra sig in i skit och sådär. Samtidigt så ville han ha en fotbollskarriär. Och jag tillbringade liksom 6 månader med honom. Jag vet inte hur många timmar som vi liksom bara umgicks. Och till sist så handlar det om att man skriver en rätt ren berättelse som inte är för splittrad, för då blir det ingen härlig läsupplevelse och det blir inte liksom ett rättvist porträtt av honom. Då man försöker som reporter i det fallet liksom filtrera ner de här sakerna till en rak och tydlig historia, och så får man lämna ut saker som kan vara rätt osköna för både Ken och för kanske folk i hans närhet, så där, för att det passar inte in liksom. Det blir för komplext då. Men man kan känna sådär efterhand, jag var ju rätt ung då och rätt grön som reporter, att det vilar ju, för att ofta när vi skriver ett porträtt, om det är om Ahmed Yassin eller om det är om Ken Fagerberg, så är det den längsta texten som någonsin kommer att skriva som dem och som är det mest omfattande. Så det är ett jävla ansvar, för vi sätter ju rätt mycket en stämpel på hur en person är. Så det vilar ju ett jävligt stort ansvar när man gör den här typen av porträtt då.
Ja, jag har för mig att Kim Källström blev lite grinig på offside. Det här är ju många år sedan, men när Kim höll på att slå igenom i Häcken så gjorde Mattias Göransson ett långt porträtt. Både på Kim, men rätt mycket om hans pappa.
Mikael.
Det hette Ett sätt att umgås. Där det då handlar väldigt mycket om Kim som fotbollsspelare. Men vinkeln här är ju att han är otroligt dedikerad. Och att hans pappa Mikael också är det. Och att fotbollen är deras sätt att umgås. Att Kim blev då lite sur i efterhand, tror jag, på det här, för att ja, han var dedikerad, min pappa också, men det framstår ju som att det är det enda vi har och att min pappa bara driver på mig. Vi har ju massor av andra bitar också, men det tar man kanske inte med. Det var ju en slags stämpel han fick. Han tyckte att han framställde som en fotbollsrobot då, som bara är den här, och man berättar gärna de här barndomshistorierna om när han inte ville leka med Lego men däremot gärna ville leka bortamatch och kom i fina kläder. Det är ju, den hade man ju själv tagit med, den är ju fin. Liksom. Och så finns det någon annan, när han kanske visst lekte med Lego någon gång, den tar man ju inte med. Så, för att den passade liksom inte riktigt in. Alltså, man gör ju inget fel, men samtidigt och särskilt då har han hela karriären framför sig. Och det är första gången någon skriver riktigt långt om honom, och någon kanske aldrig mer kommer skriva så långt. Så blir det en ganska satt. Eller för all del Mats Wemans gamla Zlatan-text, som det är liksom där han blir lite busen från sorgen fri. Som man sen, det behöver inte vara fel, men det kanske inte hela bilden sådär. Folk är ju ganska motsägelsefulla, och å ena sidan och andra sidan, det är man ju själv med. Och det där är ju ofta att om du efter att beskriva någon på ett visst sätt, eller att du har märkt ett karaktärsdrag eller den här personen är så, så börjar du lite leta efter det. Om person X säger en sak om ett ämne och nästa dag säger han ett annat sak om samma ämne, så väljer du det som är lite bättre och tar inte med det där.
Ja, eller tar man bort det helt, för man känner att personen inte har bestämt sig.
Nej, det är ju kanske det bästa då. Ja. Men risken är ju då att man filtrerar bort det där, och då blir det liksom ganska enkelspårigt. Men att jag känner igen det med ansvaret och känner det mer och mer, och att man fortfarande rätt ofta går bort sig och att det slits mer och mer med det där. Att det är liksom, man vill vara sann och ska samtidigt vara en läsupplevelse, och man ska ändå liksom kategorisera in en människa lite grann. Sådär. Sen kan man kan komma fram till att personligheten är att han är otroligt splittrad liksom överallt. Då kan ju det bli en grej. Ja. Men då kanske man framställer någon som då är bara en vildhjärna.
Ja, precis. Så. De bästa porträtten, tror jag, rent historiskt när journalister porträtterar personer, är ju när en läsare kan känna olika saker om, alltså utifrån vem man själv är. Om man skriver jättebra porträtt på kungen, så då är det inte kung Henke utan den riktiga kungen. Så kanske man känner så att det finns en del som verkligen fan gav en ny bild av honom. Fan, han har ju någonting. Medan det finns ett annat gäng som känner att jag trodde att han hade någonting, men nu inser jag att han har ingenting. Då har man lyckats som skribent i det fallet, att man kan få personer att känna, de läser exakt samma ord, exakt samma tecken, men man kan känna på helt olika sätt. Då har man ju ofta lyckats rätt bra. Men är det liksom att man kan känna på 6 olika sätt, då har man misslyckats, för att då är det inte tillräckligt tydligt åt något håll.
Nej, kanske inte. Men om personen är på 6 olika sätt,
ja,
då är det svårt att skriva.
Då är det ett svårt porträtt. Ja, precis. Men jag tror att om vi ska gå tillbaka till det då, som det här ansvaret, det är ju det jag tror som Axel Pershagen menar lite grann, att paketeringen av det här klippt banden som han inte säger, Det, jag tror att han går in, det ska han göra också, han försvarar ju.
Men man ska ju kunna tolka och sätta en rubrik.
Ja, precis. Ja. Men klipp banden. Jag tycker personligen att det är lite för starkt utifrån det han säger. Och så som man, om man lyssnar på ljudfilen. Men han menar ju att en spelare som Gilloan, som ändå har känslor för Malmö, han upplevde väldigt många fina år där och vann SM-guld och var lagkapten för klubben. Han är ju inte liksom bitter mot klubben, och det är inte utifrån den intervjun, i alla fall den ljudfilen. Men det framstår lite grann som att han är det, att han klippt banden.
Om man bara ser det.
Han menar att det svärtar ju ner lite grann hans tid, och han kanske får ta emot lite hat då från MFF-ar som tycker att fan, varför säger du så, som inte pallar att läsa texten. För så ser också medieklimatet ut. Man får en pushnotis från Fotbollskanalen där det står klippt banden, man ser rubriken, och sen bara direkt går man ut på Twitter, vad är det för en jävla idiot? Gilloan Hamal, varför pissar han på Malmö?
Mm.
Det är så lite grann, tror jag, Axel Pershagen vet att det fungerar också.
Mm. Jo, jag kan köpa att den kanske var lite hård, men jag har sett mycket värre. Ja, på ett sätt är det bra att diskussion, det är alltid bra att det diskuteras sådana här grejer, även om, och jag kommer säga det igen då, det är en liten sak, verkligen.
Som vi gjorde en rätt stor sak,
ja. Men för att prata mer om det här utifrån ett ämne, ja, så är det intressant. Men ska vi hålla oss bara till lite det som faktiskt var felciteringar?
Uh-huh.
För han var inte felciterad, i alla fall. Det kan vi komma fram, men det finns det ju de som påstår sig ha blivit. Nu vet jag då inte om Risto ansåg sig ha blivit det. Men det finns, vad är den där gamla om Al Gore?
Ja.
Som ofta vevas.
Ja, det är ofta att han tillskrivs ofta citatet "I invented the internet".
Ja.
Som var någon gång då mitten på 90-talet, tror jag. Där han var lite hetare politiker i USA. Nu är han väl mer av en miljökämpe. Och det har han ju fått förklara rätt många gånger. Att jag har ju aldrig sagt det. Det jag sa var att jag var med i, om det var kongressen, som bidrog till att vi satsade pengar på att utveckla det som senare kommer att bli internet. Men jag har inte uppfunnit internet.
Nej.
Det är ju lite jobbigt att behöva förklara det. Som Ines Husman.
Internet är bara en fluga. Men hon påstår väl att hon hade faktiskt sagt så.
Ja, så Svenska Dagbladet gjorde den 20 år efter citatet. Så ja,
hade jag med kunnat säga.
Ja, 93. Ja, det har man faktiskt kunnat säga.
Viktor Claesson var inte så länge sedan.
Ja, just det.
Där du då hamnade i, för det gjorde han en intervju med en rysk tidning.
Ja.
Som sen blev
Sport Express, tror jag.
Ja, precis. Den känner man till. Ringer då och då någon därifrån och vill ha nummer. Han ansågs väl vara felciterad. Att han påstås ha slagt, de vill göra en jämförelse med Zlatan.
Oh.
Är han nya Zlatan? Trött vinkel från Sport Express, får man säga.
Får man säga.
Ja, det är en spelare från Sverige ni har att jobba med. Och en annan från Sverige.
För något år sedan så hyllade vi ju Oskar Hiljemark. Efter att han har gjort en intervju med Corriere della Sport. Eller någon italiensk tidning.
Mm.
Där han var så otroligt ranelitsk i sitt språk. Minns du det?
Mm.
Han pratade om, vad var det, kärlek?
Det var kärleken till sin fru.
Ja, någon tändstick-metafor.
Mm, precis. Ja.
Med svavel och sådär. Mm. Där det väl kom fram sen att
vi var som fosfor.
Ja, ja. Att visst, han är ju liksom en rätt intressant person, Oskar Hiljemark, som, jag vet inte, han har väl läst mer än Zlatans självbiografi, skulle jag gissa.
Men som blev så kanske.
Ja, kanske. Helt vanlig.
Mm.
Men att det kom väl fram där att det hade då liksom italienska reportern tagit sig lite friheter.
Mm.
Och då kan man också känna att det
reporter blev med vissa poetiska ambitioner själv.
Precis.
En oförlöst poet.
Ja.
Claesson fick ju gå ut och dementera i Borås tidning, tror jag, att han inte hade sagt att Zlatan är egoist. Det var också sådär, jag har inte ens läst Zlatans bok. Eller jag har inte läst Zlatans bok. Det kanske han inte har, men när man ser det så där så ser man som att det var nästan en ställningstagande av Claesson. Att säga, jag har valt bort den. Ja. Det är väl bara att han inte har läst den.
Precis som Chibisky sa i den här enkäten i somras. Han har bara skummat lite.
Ja, jag har skummat Zlatans bok. Ja. Kaxigt. Hur är det med det gamla Brolin-citatet? Har han sagt så sjuk blir jag aldrig, apropå att han inte vill läsa någon bok?
Ja, alltså citatet ska vara korrekt att han har sagt det, men jag tror att precis som i så många andra fall så är ju liksom, det blev lite för starkt att han sa väl det i den stunden. Och när jag träffade Paulin så sa han, jag har faktiskt läst böcker. Och hade gjort det redan innan intervjun och gjort det efter intervjun, så att det stämmer inte.
Skulle också kunna ha varit på skämt.
Precis.
Eller lite med att man ger och tar.
Precis.
Lite så.
Ja.
En som har haft en intressant medieföljetong är ju Lukas Podolski. Han använder sig som slagträ på alla möjliga sätt.
Ja.
Han åkte jetski nyligen.
Breitbart.
Ja, precis. Att han blev felaktigt då. Uthängd och utnyttjad på en inte allt för härlig sajt.
Alltså människosmugglare eller vad det var.
Ja, hemskt. Men han har då också varit arg på ett citat som tillskrivits honom, fast han aldrig ska ha sagt det. Som används för att Poldi, som man ju ofta kallar, ofta varit någon som kanske har varit på gott humör och någon som folk har kunnat skratta åt, och han skrattar med sig själv och så. Men det här gillade han inte, att han ofta fått höra att han skulle ha sagt "Football is like chess, only without the dice. Ja, man skrattar ju. Det är ingen tärning i schack, Polly. Men det verkar inte som man har sagt så. Men ändå så vevas det runt. Och det var någon han till och med stämde för det där, tror jag. Så ja. Det verkar han inte riktigt ha uppskattat. Det fanns en rolig lista. Jag såg några just Premier League-proffs. Som det är ofta, utan att lägga någon skuld, så har de uttalat sin rysk tidning. Mm. Och sen känner de inte igen citaten sen. Precis som Claesson gjorde. Men de har fått gå ut och dementera. Och det var någon, jag vet inte om det var Independent, som hade sammanställt några som i efterhand hade ansett sig vara felciterade. Det var bland annat Nemanja Vidic hade gjort en intervju tidigt när han kom till Manchester. Och inte uppskattade att bo i Manchester enligt den här ryska sajten. Då skulle han ha sagt, och nu läser jag en engelsk sajt, om att bo i Manchester. Mm. You get only a brief glimpse of sunlight before it's all cloudy again. And it rains, rains, rains. Manchester's main attraction is considered to be the timetable at the railway station where the trains leave for other less rainy cities. Först om jag konstaterar att det är lite för bra citat. Han har liksom vidare sagt så. Det är en bra sågning, men den är lite för kvalitativ. Just det där att tågen lämnar för mindre regniga städer hade ju varit, det är för bra. Ja. Han fick då gå ut och dementera det och sa efteråt att I'd like to clarify that I did not make these particular remarks. I spoke about the difficulty I had settling into the life in Manchester, but that does not reflect how I feel now. I enjoy my life very much as a footballer at United. I'm very happy. Bla bla bla. Och en annan som var arg var ju Steven Ireland. Vet jag inte vad källan var, men han påstod stå ha sagt apropå, det var när han spelade Aston Villa. Steven Ireland har ju varit i många olika typer av blåsväder. Mm. Hans döda farmor och så, ja. Där vi pratat om. Men här var han då ganska hård mot att spela antingen för Aston Villa och bo i Birmingham och framförallt att han skulle flytta tillbaka till sin gamla hemstad Cork. Då skulle han ha sagt så här: Gerard Houllier asked me to come and live in Birmingham. It is a crap city and I wasn't going to make the effort. I don't give a damn for Ireland either. Live in Cork? I'd rather shoot myself. Ganska hårt. Får förklara sig sen då. I've been portrayed in the wrong way. The quotes are very unfair. What I said during the interview has been twisted to sound particularly blunt, and a lot of what was written about my hometown of Cork, which me and my family visit regularly, was just plain ridiculous. Han säger faktiskt aldrig att han var felciterad. Kan ju också ha varit på fyllan eller vad som helst. Men de där är ganska extrema exempel då.
Ja, det får mig att tänka på. Jag tror vi nämnde, var det förra veckan, David Foster Wallace då, med Federer och så. Han skrev ju faktiskt en hel del reportage för amerikanska tidningar och hyllades mycket, och det finns en väldigt fin antologisamling som heter Consider the Lobster för den som är intresserad. Där allt från porträtt på politiker till att han bara bevittnar liksom en kräftfestival och sådär. Men han fick ju otroligt mycket kritik när hans reportage publicerades nästan varenda gång, för att han fick alltid, precis som de här ryska journalisterna, citat från en vanlig man eller kvinna på gatan.
Ja.
Att låta så jävla svängig. Det var alltid en liksom riktig sån punch i varenda citat. Hela tiden. Det var för bra för att vara sant.
Personer som är omöjliga att kolla upp.
Ja, precis. Och det var då någon reporter som gjorde ett jobb på det här. Där han verkligen kollade upp alla Dave Foster Wallace citat. Och gick tillbaka till frågade, skulle du uttrycka det så här? Har du det här ordet i ditt vokabulär? Bara, nej, jag vet inte ens vad det betyder. Nej, okej. Och det var ju lite pinsamt för honom. Sen dog han, så att han slapp ju konfronteras.
Men även han då hade kryddat och skarvat en del.
Det kan man säga.
Ja, och till och med hittat på kanske. Mm, ja. Lost in translation sker ju en del missförstånd med också. Där saker som översätts dåligt eller folk fattar helt enkelt fel. Mm. Tyvärr tycker jag att en del är ganska dåliga på att översätta. Alltså det är allt från text-tv till vanliga nyhetssajter i Sverige. Och vanligaste problemet kanske är att man översätter för bokstavligt. Mm. Google Translate eller vad vet jag. Men att det kan vara uttryck som funkar på ett språk, men på ett annat blir det helt annat. Utan Viland hamnade ju bekymmer när MFF mötte Celtic i Champions League-kvalet. Han tyckte att Celtic spelade grisfotboll. Då blev det ju väldigt stort skottsmedel att han kallar alla Celtic-spelare för grisar. Liksom grisfotboll finns kanske inte riktigt, pigfotboll, sådär. Men det liksom blir starkare då i en översättning än vad det blir. Eller när Sportbladet i augusti efter, var väl Barca mötte Real, och Piqué skulle ha sagt något på planen som Markas läppläsare hade sagt. Det är ganska många svaga källor på vägen. Men de skulle då kommit fram till att han sagt en del svordomar. Och i svensk översättning så blir det: de dansar för i helvete med oss. Jag ska bajsa på deras horor till mammor. Den översättningen blir lite konstig liksom. Mm. Och det blir lite fånigt över det. Att man går vilse lite i översättningen.
Ja, och det ska väl man ha klart för sig att svenska sportjournalister till exempel har väl bättre koll på en engelsk och översätta från England. Även om det tyvärr ofta blir lite svajigt där.
Ja, det är alltid från, det behöver inte vara fel, men att i slutet av dagen kan man se ibland, ja, så säger man inte på svenska. Sådär. Men det är inte så allvarligt, men det är ändå irriterande.
Men när det gäller Spanien och så, där det är betydligt färre som är hemma och det blir lite Google Translate över det. Och Johannes Kleri som vi nämner, han är ute och reagerar nästan varenda gång som det citeras i svenska kvällisar och sådär, framförallt kanske från spanska tidningar, att det blir väldigt fel många gånger.
Och ibland är det rena missförstånd. Det finns ju en underbar story om när Nixon, apropå dina gamla amerikanska presidenter, du sitter och läser om på kvällarna. Han var på statsbesök i Kina, stor grej att han var i Kina också. Träffade han Kinas premiärminister Zhou Enlai, som då fick under en frågestund frågan från en reporter, vilka lärdomar kan världen dra av den franska revolutionen? Och Zhou Enlai svarar, det är alldeles för tidigt att säga än. Det är ju ett bra citat och det blir ju perfekt i liksom mytbildningen av liksom kanske kinesisk visdom och långsiktighet, att de vill inte ens, det här skedde på 1700-talet men det är fortfarande för tidigt för kineserna, så här, vi kan lära oss någonting här. Och så visade det så, förmodligen så trodde han att frågan, han fattade inte riktigt, han trodde att frågan handlade om studentupproren i Paris 68. Jag tyckte att det var lite för tidigt att uttala sig om. Men det sprids för det passar väldigt bra in i liksom mytbildningen om den här lugne, vise mannen och österländsk filosofi kanske till och med. Och flitigt citerad. Och en del vet att så var det nog inte, men många liksom använder nog fortfarande den som en bra line. Så,
just det.
Så att sådana tillfällen blir ju. Och sen finns det de här citaten som är så svåra att spåra och som går i flera led. En som ofta nämns, gärna av kanske tränare eller sådana som oss eller krönikörer, är ju när fotboll är det viktigaste av alla oviktigaste ting. Och den kan man verkligen se. Jag har suttit liksom med Alexander Axén som har sagt, som Lennartsson säger, fotboll är ändå det viktigaste av alla oviktigaste saker. Sitter man med Lennartsson, som Carlo Ancelotti brukar säga, fotboll är det viktigaste av alla oviktigaste saker. Och Ancelotti säger, jag tror det var påven som sa att fotboll, påven har tillskrivits det här då, men där väldigt många har liksom refererat till en annan. Det är en kul kedja att följa. Och skulle vara kul, nu är väl Johannes Paulus den andra inte i livet, men vi kommer inte få veta om det var han eller om han
2005 tror jag
hade tagit det.
2004 eller 2005. Ja.
Om du säger det. Jag litar helt på dig när det gäller såna här grejer. Men sådana kan vara ganska komiska också då. Ja. Så här att, vart uppstod det här egentligen? Och var det faktiskt någon som sa det? Eller om någon bara liksom, fan, det är rätt enkelt att, vi säger att det var påven. Han spelar lite fotboll till och med. Han kommer inte gå ut och dementera det här. Så här, och sen så plockas det upp. Kanske bara vara en smart krönikör.
En sista liten, ska man säga, en felsägning som har fått lite förödande konsekvenser kanske, eller vad man ska säga. Det så farligt var det inte. Men det var IOK-presidenten Thomas Bach som invigningstalade vid OS 2016 och sa, "We live in a world where selfishness is gaining grounds." Han sa så på engelska och den spanska översättningen blev då, "We live in a world where selfies are everywhere."
Ja.
Spanjackorna twistade lite där.
Ja, hörde lite fel kanske.
Det var ju nästan roligare.
Ja. Ja, rätt i det.
Ja. Vi hade ju faktiskt ett helt ämne till här som vi sparar till nästa vecka. Det handlar om Trelleborgs framfart. Där vill vi gärna gotta ner oss lite mer, men det känns inte som att vi bara ska göra det på ett par minuter. Så vi sparar den till nästa vecka.
Ja, men det gör vi väl det då. Då får vi väl påminna om att vi har gjort det här avsnittet som tydligen drog ut på tiden då. För att vi gick bort oss i översättningen ibland. Har vi gjort ett samarbete med C-more som visar alla matcher alltid från Allsvenskan. Och ikväll, onsdag då, kan du se Hammarby IFK Göteborg och Östersund Malmö. Och imorgon GIF Sundsvall AIK. Sen är det en ny omgång redan till helgen med matcher som Djurgården Hammarby, Halmstad Norrköping och Häcken AIK. Allt detta kan man se med C-mores premiumpaket. Och med premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam. Gå in på cmore.se för att läsa mer.
Ja, och vi har även gjort detta avsnittet i samarbete med Big Travel. Och Big Travel erbjuder ett stort utbud av unika sportresor och har alltid superbra paketpriser på matchbiljetter och hotell för dig som vill se Premier League eller fotboll i andra länder. Just nu har Big Travel ett oslagbart erbjudande på VM-kvalet i Amsterdam mellan Holland och Sverige. I paketet ingår hotell, frukost, matchbiljett, långsida, pregame med Pontus Kåmark och svenska färdledare. Just nu får du som pålyssnare 1500 kronor rabatt om du bokar VM-kvalmatchen före den 28 september. Ange kampanjkoden Offside. Läs mer och boka på bigtravel.se.
Vet du vem Graeme Lesoth tyckte var den svåraste motståndaren att gå mot? En skandinav.
Skandinav? Nej.
Brian Laudrup.
Ja, det var så.
Hade det jobbet mot honom i landskamp. Vet du vem som var en av de lättaste då? Colombian.
Fan, är det sån här frågor man kanske får? Vem vet mest?
Nej, jag har varit otippat ändå.
Den lättaste.
Brian Anders Å gav ut sin självbiografi. Vem tyckte han var den svåraste motståndaren? Anders.
Colombian. Jag vet inte, men han mötte väl inte liksom Valderrama?
Jo, han mötte Valderrama.
Aha.
Och han var lätt att möta, vet du varför?
Det var lätt att säga då.
Det var väldigt lätt att höra honom. Valderrama lyckades, man ska tejpa sina smycken, men Valderrama lyckades ändå få på sig väldigt mycket under tröjan, som stora kedjor. Så han beskrev det som att när Valderrama kom så var det som att man hörde tomten med släden med alla liksom bjällror som kom, att nu är han på väg. Så han var väldigt lätt att veta var han var på planen.
Ja, med det så tackar vi för denna veckan och så önskar vi en fortsatt trevlig vecka. Ta hand om er.
Hej då!